Idag så har jag ett ganska enkelt budskap faktiskt. Och det är en enda strof eller enda sats som har liksom på något sätt kommit till mig och som jag tror jag ska ge åt er. Och jag vet inte varifrån den här kommer, om den kommer från Guds ande eller för att jag har sett på fotboll. Men Gud kan använda allt möjligt för att tala till oss. Så att det kan hända att han, det är både och. Och den här satsen, den här tanken, den här hälsningen som jag har fått, den lyder så här: You'll never walk alone. Och ni som förstår engelska vet att det här betyder ungefär så här: du behöver aldrig gå ensam. Och varifrån kommer nu den här hälsningen? Jo, jag ska berätta. Vi ska ta en liten resa till Australien faktiskt. Det är en stor fotbollsstadion. Det ska bli en stor match där mellan ett lokalt lag som jag inte vet namnet på och sedan Liverpool-laget, alltså från England, som är väldigt känt och som ni snart ska förstå också har någonting med den här strofen att göra.
But when you are part of Liverpool Football Club, you'll never walk alone.
Lägg märke till en rörelse hos sångaren. Nu har ni varit med på fotbollsmatch i Australien med Liverpool och någon annan fotbollslag. Vilken hänförelse av dessa män som så sällan står med händerna upp och sjunger av hjärtats lust, eller hur? Kanske vi borde ha en halsduk som det står Jesus på, eller Betania. Och så skulle vi sjunga, hörni, med manskören. Jag tycker det skulle vara roligt. Nej. Varför jag ville visa det här, det är ju lite gripande tycker jag, att de här fotbollsfansen är så, hur ska jag säga, gripna av den här sången. Och det har en lång historia. Det här är egentligen en sång som skrevs till en musikal 1945. Och det är en lite sorglig historia, för det handlar om en kvinna vars man har blivit skjuten. Och hon är otröstlig. Och hennes väninna vill liksom uppmuntra henne att fortsätta vandra, fortsätta att liksom hoppas. Och du kommer inte vara ensam i den här vandringen heller. Och det är kanske liksom poängen med hela det budskapet. Och den här har sjungits av många faktiskt. Det är många fotbollslag som har på något vis anammat den här. För de vet ju också att fotboll, det går upp och det går ner. Ibland så vinner man, ibland förlorar man. Ibland är det härlig seger och ibland är det totalt ner i gyttjan med förlusten. Eller hur? Så de går upp och de går ner. Men de har ändå lärt sig någonting viktigt av livet, och det är att man ska inte ge upp, man ska inte sluta, utan man ska fortsätta. Och det är allra bäst om man gör det tillsammans med andra. Jag tror att de som sitter på läktaren och sjunger det här, de känner sig verkligen inte ensamma. Här är jag med alla mina syskon och bröder och systrar som hejar på Liverpool eller på det andra laget eller på något lag. Och det ger ju en känsla av gemenskap. Det är inte lika roligt att sitta ensam hemma i soffan framför tvn och scrolla. Det kanske en del gör också. Men det är lite fjärr gemenskap i så fall med det här. Poängen här nu då är det att vi alla är ensamma när det kommer riktigt till kritan. Det finns stunder när det är bara vi som vet vad som händer inom oss. Och det finns stunder när det är bara jag och du eller vi som ska själva ta beslut. Och speciellt i relationen till Gud, där är vi verkligen ensamma. You'll never walk alone. Tycker att om jag kan ge någonting åt er, så är det den här tanken. Jag tror att de här männen som är med och tycker att fotboll är fantastiskt, de tycker det också därför att de får en fantastisk gemenskap. Och de behöver det i sin vardag. På måndagen igen ska till jobbet, så är det liksom hoppet om en ny match följande söndag som håller dem gående och stående, eller hur? Men vi ska inte tala fotbollens lov här desto mer. Utan det är mer den här tanken nu alltså att ingen människa vill vara ensam. Och ändå hamnar vi där förr eller senare. Och vad gör vi då? Jag tänker naturligtvis då på hur hanterar Jesus ensamheten? Och då tänker jag på hur Jesus beskriver sitt liv och sin situation. Och om det är någonting som Jesus talar om, så är det hans relation med sin fader. Och då inte med Josef, utan med sin himmelske fader. Och det är det vi ska prata om lite idag. Därför att Jesus, han var ofta ensam i mänsklig mening. Han måste själv besluta om saker och ting. Han måste själv gå sin väg genom livet, eller hur? Och det är det samma som gäller oss också. Vi måste själva leva vårt liv och göra de här valen i livet. Jesus och hans fader, han var ensam och ofta. Han till och med valde ensamheten ibland av en helt speciell orsak, för att vara tillsammans med sin fader. Och det är någonting av det här som jag tänkte ta det här fram idag. Och då ska vi titta lite först på Jesus, hur han Jesus var och hur det här liksom började i hans liv. Han var bara 12 år när han var i templet. Och så lämnar han sig efter föräldrarna kvar i templet, och hans far och mor var och sökte efter honom och hittade honom inte. Och så småningom återvände de till templet, och där hittade de honom när han samtalade med de skriftlärda där. Och då säger han: men varför var ni oroliga? Förstår ni inte att jag måste ägna mig åt det som tillhör min fader? Och jag har funderat lite på det här, hur var det månne i familjen med Josef och Maria och Jesus och sedan hans yngre syskon efter dem som de kom? När berättar Maria för Jesus att Josef är din pappa? Jo, men du har egentligen en annan pappa. När berättar Maria det för Jesus månne? Tydligen innan han blev 12 år. För när han var 12 år var han fullt medveten om att han hade en fader. Gud var hans fader. Och den där var hans fokus och hans liv inrättat efter vad fadern sade och gjorde. Och han måste ägna sig åt det som tillhör hans fader. När han var 30 år. Det är så här med en del människor att när man är 12 och 15 och 18, då är man kanske med i ett sammanhang och man får höra om Jesus och det är lätt att tro. Sen när man kommer över 20 och ska stå på egna ben, man studerar, man börjar jobba, man får nya vänner, då prövas tron. Då prövas ens uppfattningar man har fått hemifrån. Och Jesus kunde ju ha också tappat tron, eller hur? På vem han var, vad som var hans uppdrag. Men det gjorde han inte. Utan han var lika medveten om sin fader. Och när han kommer till templet då i början av sin verksamhetstid, när han var 30 år gammal, så då blev han väldigt upprörd över att människorna hade gjort tempelgården till en marknadsplats. Och han reagerar kraftigt och driver ut dem och skäller ut dem och säger: gör inte min faders hus till en saluhall, står det i den nya översättningen. Så han talar väldigt mycket om sin fader. Han relaterar till sin fader gång på gång. Och vi ska titta lite på några bibelställen som lyfter fram det här jättebra. Vi tar fram Johannes evangeliums 5:e kapitel. Om ni har biblarna i era telefoner redo, eller böcker som ni kan bläddra i, så är det ännu bättre. Johannes 5. Där är faktiskt ett helt halvt kapitel som det bara handlar om hur Jesus berättar om sitt förhållande till sin fader. Och han hade också helat en man under en sabbat. Och en del av judarna blev väldigt upprörda över att Jesus gjorde sånt på sabbaten som inte var tillåtet. Och det här var en återkommande dispyt som han hade med många av de här skriftlärda och fariseerna. Men då säger Jesus alltså i vers 17. Men han sa till dem, när han förklarade alltså varför han hade gjort det här: min fader verkar ännu i denna stund, så verkar även jag. Och då tyckte man ju, okej, men det var ju en bra förklaring. Men så står det så här att då blev judarna ännu ivrigare att döda honom, eftersom han inte bara upphävde sabbaten utan också sa att Gud var hans fader och gjorde sig själv lik Gud. Ingen människa på jorden hade ett sådant förhållande med fadern, Gud alltså, i himlen som Jesus hade. Och som han påstår sig ha. Och de här människorna runt omkring honom reagerar på det här. Inte kan Gud var din fader. Och grejen var det att judarna förstod faktiskt på riktigt vad han sa. De förstod att han gjorde sig lik Gud. Eller hur? Det är ju därför de blev så upprörda. Därför att här var det en människa, en man i 30-årsåldern som kommer och säger att han är som Gud. Gud är hans far. Men det var det som Jesus tänkte om sig själv. I Johannes finns det mer om det här. I 19:e versen fortsätter där, så säger han så här: Jesus svarade dem: amen, amen, säger jag er, sonen kan inte göra någonting av sig själv utan endast det han ser fadern göra. Ty vad fadern gör, det gör sonen. Så Jesus, när han gick här på jorden och hjälpte människor, hela människor, gjorde under, så säger han själv att det här är ingenting som jag gör av mig själv. Det här gör jag därför att fadern gör det här. Jag gör det som jag ser fadern göra, det gör jag. En sån relation hade han till sin fader. Så även om alla människor var arga på honom, så han blev ensam inför dem, så hade han fadern med sig. Eller hur? Ett bibelställe till i Johannes 17 och 25. Och det här är ju när Jesus då har verkat i 3 år och så börjar han närma sig slutet på sin jordevandring. Han börjar närma sig det här ögonblicket när människornas ilska och frustration över honom blir så stark att de faktiskt gör slag i saken och ska fånga honom och ska döma honom till döden. Det här är ju strax innan det. Och då har han en förklaring. Han berättar för lärjungarna vad som ska hända. De har ju svårt att ta in det, de har svårt att tro det här. Men han försöker förklara det, och eftersom det har blivit uppskrivet så att vi kan läsa det här efteråt, så hjälper det oss att förstå vad som hände. Jesus han säger i 17:25 så här: rättfärdige fader, världen har inte lärt känna dig, men jag känner dig och de vet att du har sänt mig. Jag har gjort ditt namn känt för dem och jag ska göra det känt för att den kärlek som du har älskat mig med ska vara i dem och jag i dem. Han fortsätter att tala med sin fader. Han ber till sin fader. Och han liksom bara bekräftar den här kärleksrelationen mellan fadern och sonen. Och säger, ingen här i världen känner dig egentligen. Eller hur? Men jag känner dig. Och jag har gjort dig känd för de här människorna som lyssnar på mig. Och det är en ganska starkt påstående, eller hur? Jag känner dig, fader. Och jag gör ditt namn känt för de här människorna. Det var så Jesus såg på sig själv och han talade därefter naturligtvis. Han kände sin fader och han gjorde fadern känd. Och han sa ju det också faktiskt på flera ställen. Men också här i 14 kapitlet. Därför att judarna och hans lärjungar, de längtade efter att få lära känna fadern, eller hur? Det var en stor bön i deras liv. Vi vill se fadern. Vi vill se fadern göra de här mäktiga tingen som han gjorde genom Mose, genom David, genom Elia. Vi vill se fadern verka. Och ännu i det här skedet, efter 3 års bibelskola, så var lärjungarna så här att de inte riktigt kunde placera Jesus i relation till fadern. Och han måste förklara än en gång för dem. Thomas säger så här i vers 5. Herre, han talar, jag ska gå och bereda en plats åt er och ni vet ju den här vägen. Men herre, vi vet inte vart du går. Hur kan vi då känna vägen? Och Jesus säger, jag är vägen, sanningen och livet. Ingen kommer till fadern utom genom mig. Om ni har lärt känna mig ska ni också lära känna min fader. Och Filippus säger, men herre, låt oss då få se fadern. Så räcker det för oss. Eller hur? Det här var en stor grej för dem. Alltså. Det var en jättegrej. Tänk om vi skulle få se fadern. Vi skulle få se Gud i himlen. Och då tar Jesus honom ner på jorden plötsligt. Riktigt sådär bokstavligen. Och säger, så länge har jag varit hos er. Och du har inte lärt känna mig, Filippus. Den som har sett mig har sett fadern. Hur kan du säga, låt oss se fadern? Tror du inte att jag är i fadern och att fadern är i mig? De ord jag talar till er talar jag inte av mig själv. Fadern förblir i mig och gärningarna i hans verk. Tro mig, säger han. Tro mig! Jag är i fadern och fadern är i mig. Om ni inte kan tro det så tro för gärningarnas skull. Det är ett stort, hur ska jag säga, skifte av världsbild för lärjungarna på gång här. De börjar småningom förstå att Jesus är mer än en sån här jordisk kung. Han är mer än en messiasgestalt som ska befria landet. Och Petrus fick ju en orden att säga det som de brottades med under många år. Du är messias, den levande Gudens son. Här försöker Jesus tala om att när vi lär känna honom så får vi lära känna Gud. Eller hur? Och han tar ju fram också det här att det här kommer inte att ske genom att jag stannar kvar hos er. Utan det kommer därför att jag kommer att sända till er den helige ande. Och den helige ande ska ta av mitt, säger han. Nej, inte av mitt utan av faderns. Så fadern, sonen och den helige ande, när vi möter någon av dem så möter vi alla av dem. Så när lärjungarna vill se fadern så får de faktiskt se honom i Jesus. Det här är ganska viktigt att förstå. Och så säger han ett väldigt fint ord här tycker jag som vi ska titta på också bara. Kort här då, Johannes 14 och 18. Det är när han talar om att han ska sända hjälparen. Så säger han så här. Jag ska inte lämna er faderlösa. Jag ska komma till er. Och vi vet vad som hände var ju det att han faktiskt inte stannade kvar på jorden. Utan han gick till sin fader. Men han kom till dem genom den helige ande. Och han är här genom den helige ande. Och på något sätt så när vi talar om att vara en kristen så är ju det här modellen. Det här fantastiska relationen, gemenskapen med Gud som vi blir inbjudna till. Och jag hoppas att ingen av oss nöjer sig med att mitt kristna liv är liksom en lära eller det är en slags tradition eller det är någon slags bra livsstil, eller det är en förening där man sjunger trevliga sånger. Det finns också med där naturligtvis. Men egentligen handlar det om att du är inbjuden att ha gemenskap med Fadern. På grund av vad Jesus har gjort och för att den helige ande är sänd för att ta sin boning i dig. Jesus säger ju det här. Vi ska komma och ta vår boning i dem. Hur gjorde han för att ha en sån här relation med sin fader? Månne hemligheten till ett fungerande, levande, dynamiskt kristenliv i vad Jesus gjorde. Jag plockar fram några ställen som på något vis berättar lite om hur Jesus fungerar. I Markus, första kapitel, så får vi en liten inblick i hur han gjorde när han skulle ta beslut. När det var någonting viktigt på gång. I den 35:e versen står det här: tidigt på morgonen medan det ännu var mörkt steg Jesus upp och gick till en enslig plats och bad där. Och det här är ju naturligtvis ett sånt här bibelställe som många så här bibelläsare tar i vara på, att ska man be och ska man liksom gå till Gud, så ska man stiga upp tidigt på morgon och så ska man be. Och det har nog alltid varit ett litet problem för mig, det där som sover gärna, eller tidigare åtminstone sov gärna på morgon. Ska jag göra som Jesus? Stiga upp tidigt och gå till en enslig plats och be? Ja, det är en bra idé, men det är tufft. Men då finns det genast ett tröst. Man ska alltid låta bibelord också kompletteras av andra bibelord. Sen så fanns det ett annat tillfälle där han också lämnade sig ensam och gick upp på berget för att be. Men det var liksom efter att han hade gett mat åt 5000 män plus kvinnor och barn. Och det var eftermiddag antagligen. Och då gick han upp på berget för att be. Så att jag väljer gärna det här bibelstället, och för min del att på eftermiddagen då kan jag välja att gå och be, eller hur? Så det finns alltså hela dygnets alla timmar när det passar. Men poängen är ju inte tidpunkten naturligtvis. Poängen är det här att Jesus med sitt stora uppdrag, sitt ganska tuffa liksom, dialog med människorna runt omkring ibland, och alla dessa människor som ville att han skulle hjälpa dem, han drog sig undan för att vara med sin fader. Inte för att vara ensam, eller hur? Men han var ensam med sin fader. Det var ju där han fick höra vad fadern tänkte göra. Och vad fadern ville att han skulle göra. Eller hur? Och också när han närmade sig sin svåraste kamp. Så var han ensam. Eller hur? Mänskligt sett så gick han in i trädgården för att be. Han hade 3 stycken med sig, men de också somna. Det är svårt det här med bön, eller hur? De somna. Och så var han helt ensam. Och han upplevde sig ensam. Inte var det fråga om det, att det inte var tufft för honom. Det var så fruktansvärt tufft för honom. Så när han står inför det här att han ska vinna den största segern någon kan vinna, frälsa hela mänskligheten, då säger han: om det är möjligt, så låt mig slippa. Det var så han upplevde det. Så om du någon gång har upplevt det jobbigt, så var det nog ingenting mot Jesus. Hur han upplevde det. Ja, det kanske var lika starkt för dig. Men alltså, i alla fall poängen är det här. Det var inte lätt för Jesus att gå sin väg ensam så ofta. Eller hur? Gå igenom livet med allt vad det innebar. Så på något sätt så tycker jag att det här kan hjälpa oss att förstå att det är helt normalt att vi också hamnar i den här ensamma kampen ibland. Och få kämpa både med ensamheten eller kämpa ensamma mot det som möter oss. Men vi är egentligen inte dömda att vara ensamma. Det är det som är kvällens budskap. Du kan göra som Jesus. Du kan i din ensamhet vända dig till din fader. Det är det som är frälsningens liksom kärna. Det är att du har möjlighet att gå till nådens tron när som helst och få hjälp. Och du är inte ensam. Och vi har ju ett annat råd från Jesus. Jag tycker det här är också en bra liten påminnelse. När Jesus talar om bönen så sa han att inte gå ut på gatorna som de här fromma gör för att de ska synas och bli liksom beundrade av människorna. Låt bli. tänkte han. Och så säger han så här: nej, när du ber, gå in i din kammare och stäng din dörr och be till din fader i det fördolda. Då ska din fader som ser i det fördolda belöna dig. Under många år så tänkte jag att det här mest handlar om en övning i ödmjukhet. Att vi ska liksom inte nu stoltsera med vår fromhet, utan vi ska så där i smyg lite gå då och vara där liksom i bön. Men jag tror inte alls att det handlar om det i första hand. Utan det viktiga som det kommer fram här, det är det att du är ensam med din fader. Eller hur? Du är ensam med din fader. Du är alltså inte ensam, men ni förstår vad jag menar. Du har inga distraktioner. Du låter inte andra människor komma och störa, utan du är tillsammans med din fader. Och det är bra då att ha en kammare och ha en dörr man kan stänga åt. Det finns alla möjliga sätt att göra det här tillfället där jag får vara inför Herren. Stänga av telefonen och alla andra skärmar och låta mitt sinne bli tilltalat av den helige ande. Och det är ju så fantastiskt att han då har gett oss Bibeln, som den helige ande kan hjälpa oss att höra Guds stämma, tala till oss genom att vi läser det här och vi faktiskt låter den helige ande använda det och påminna oss om vad han vill just nu att vi ska veta. Så jag vill hemskt gärna så att säga uppmuntra dig att ta tid i ensamhet med Gud. För att du inte ska vara ensam sen när det verkligen blir tufft. För om du har varit i din kammare ensam med Gud och delar allt vad du har i ditt hjärta och han börjar dela av sitt hjärta med dig, så vet du när det kommer tuffa situationer att du är inte ensam, för fadern går med dig. Den helige ande finns i dig. Men jag tror vi närmar oss ofta kristet liv liksom utifrån. Är det ett bra möte så kan vi leva flera dagar på det, hoppas jag i och för sig. Eller va? Men är det ett dåligt möte så är hela veckan förstörd. Va? Inte det är ju så. Utan Gud är i oss genom den helige ande. Vi som tror på Jesus som har sagt: förlåt mig mina synder. Hjälp mig att vandra med dig. Kom helige ande och ge mig liv. Då har vi också tillgång till detsamma som Jesus hade när han gick som människa här på jorden. Nämligen vi har kontakten med fadern upprättad. Men eftersom vi är så distraherade lätt av allt som händer runt omkring, så behöver vi gå in i vår kammare och stänga lite intrycken från alla håll. Eller va? Man kan tolka det på det här sättet också, eller hur? Så att det är väl ett bra budskap det här. You'll never walk alone. Du behöver aldrig gå ensam om du går med din fader. Om du låter den helige ande komma nära dig. Och det är faktiskt just genom den helige ande som du kan få uppleva Guds närhet. Bibeln säger att det är genom den helige ande, det är den helige ande som vittnar i vår ande att vi är Guds barn. Så att nöj dig inte med mindre än att du får uppleva Guds närhet genom den helige ande varje dag. För jag tror ju det här faktiskt, vi ska ta som vana att vakna upp med den helige ande, med Gud. För vet, medan du sover så är Gud där och vakar över dig. Eller hur? Han är överallt hela tiden och han ser att du sover. Bra. Men nu vaknar han. Men nu skulle jag börja vilja prata med den här. Eller vad? Stanley. Hej Stanley. Men Stanley vill tänka på sitt kaffe. Nej, det gör jag. Och så det där, så blir det inte så mycket snack den stunden. Och det är okej. Okay. Det kan bli senare. Men poängen är det att Gud, han är hela tiden nära oss för att tala med oss och lyssna på oss. Eller hur? Men det är vi som behöver ibland ta den där tiden och avskildheten och fokusera den stunden där vi faktiskt nu: Herre, vill jag också höra på dig. Nu vill jag tala med dig. Lyssna på mig och jag vill lyssna på dig. Så det där får vi alla hitta på vårt eget sätt. Men poängen är det att om det händer någonting mellan Gud och dig på måndag, tisdag, onsdag, torsdag, fredag, lördag, då blir också söndagen en fantastisk dag när du träffar andra som har gått med Gud under veckan och upplevt att fadern, sonen och den helige ande är med mig. Jag är inte ensam därför att Gud är på min sida. Och han är med mig. Vi hörde här lite om Stefanus. Som verkligen var ensam när han blev tillfångatagen och lynchad. Och det berör mig därför att det är så många kristna som faktiskt råkar ut för just det här i den dag vi lever idag. Och det är liksom, det är svårt att hantera det på ett riktigt, jag vet inte hur man ska hantera det, men vi behöver verkligen som församling fortsätta att be för våra lidande syskon. Men Stefanus, han, eller Stefanos, hur man nu säger, han var inte ensam. Fast han var den som var liksom i mitten av alla människors liksom hat. Och stenarna haglade över honom. Så var han inte ensam. För han fick ju nåden, som det också berättas, att se in i himlen. Och säga till Jesus, Jesus, se mig. Och tänk om vi skulle få ha den upplevelsen av livet. Att när det är som svårast, när alla människor är emot mig. Eller när situationen är omöjlig. Då får jag se in i himlen. Då får jag se Jesus följa med hur det går för mig. Och vänta på mig om det så att jag håller på att dö faktiskt. För det var ju det som han gjorde. Han dog, Stefanus. Men han dog med Jesu sinnelag, eller hur? Han sa, Fader förlåt dem. Det kunde han säga därför att han visste att ingenting kunde skilja honom från Jesus. Ingenting, inte ens stenarna, inte människors hat och inte döden. Utan han var aldrig ensam. Inte ens där var han ensam. Och jag tror att samma löfte finns för oss idag. Att vi faktiskt inte är ensamma när vi går till Gud och med Gud. Så, jag vet inte hur du har det. Om du känner dig ensam. Det kan man nämligen göra. Det gjorde Jesus också. Och om du har den här vanan att ta tid med Gud för dig själv. Men oberoende hur du har haft det hittills så kan du idag och imorgon ta beslut att jag vill ta den här tiden. Jag vill hitta min kammare, jag vill upprätta den här platsen och tiden där jag tar tid med Gud. Så att jag, sedan också när det är tufft, inte är ensam. You'll never walk alone om du går med Gud. Jag tänker så här, vi avslutar som vi brukar. Vi slutar våra ögon, om alla gör det utom jag, ska vi säga. Och är det så att du vill ha hjälp i förbönen för att du känner dig ensam eller för att du kämpar ensam med någon stor sak som du inte riktigt vet hur du ska göra, för att du liksom tycker att Gud är långt borta, för att du inte har upplevt den här intima närheten med Gud på länge, så då tycker jag att du ska räcka upp din hand så jag får ta med dig i min förbön för den här veckan som kommer och för livet du har framför dig, att du får gå med Gud och inte ensam. Där du får känna att i de lättaste och de bästa stunderna är han med mig. Och i de svåraste stunderna så är han med mig. Så om du vill ha förbön, räck upp din hand nu så ska jag be för dig. Tack Jesus Kristus att du har visat hur den relation du hade med Fadern. Och jag tackar dig Jesus för att du också visar hur du upprätthöll den här gemenskapen med din Fader. Och Herre, mitt i dina ensamma stunder så var du inte ensam. Och nu ber jag Herre att vi ska få uppleva samma gemenskap med den helige ande. Genom den helige ande, med Fadern och med dig. Att när vi har våra tuffa stunder så vet vi ändå att du är där. Och jag ber Herre att vi ska ha som vana att vara tillsammans med dig. Under de här vanliga dagarna, vanliga tiderna. De här rutindagarna Herre, att vi då där ska verkligen komma nära dig, ta tid med dig så att vi vet vad du håller på att göra, att vi börjar se vad du gör och att vi också förstår vad som är din vilja i våra liv Herre, så att vi är beredda när anfallen kommer, när attackerna kommer, när svårigheterna kommer, när oron vill dra ner oss, när rädsla och frågor Herre gör oss rådlösa. Herre, jag ber att vi ska få nåden att verkligen få vandra med dig så att din frid får regera i våra hjärtan. Och jag tackar dig Herre för att du har lovat vara med oss alla dagar in till tidens slut. Amen.